Det här är det 186:e avsnittet av Lilla Drevet, en samtidskommenterande podcast för Aftonbladet Kultur i samarbete med Akademikernas A-kassa och fackförbundet Jusek. På plats i Malmö musikstudio den här veckan finns jag, Ola Söderholm, och Nanna Johansson och Liv Strömqvist. Hej på er.
Hallå, hallå.
Tjena, tjena.
Och vi kanske kan säga den här veckan att det är väldigt kaotiskt med sjukdom och sjuka barn och bebis. Det är både bebis i studion och ett annat större barn som blir vabbat.
Just det.
Så att alla vet om det ifall vi verkar splittrade och inte lyssna på varandra och väldigt dåligt flow och så vidare.
Ja.
Så förstår ni vad det beror på.
Vi låtsas att det finns, att de är här i alla fall. Som ursäkt.
Jag läser det Ola som gör sådana bebis.
Livspusslet. Det är därför inte den här podden blir bra.
Har så ljugit ihop en familj. För att ha en ursäkt.
Just en annan sak jag tänkte säga här nu direkt är att vi ska livepodda i slutet av maj. Och nu idag, torsdag, i samband med att det här släpps, så ska livepodden i Göteborg den 29 maj, biljetten till den ska släppas. Draken i Göteborg 29 maj. Biljetter finns via google.se. Mm. Det är ett intelligenstest. Vi vill inte ha publik där som är så dåliga på att googla, så att Ni ska klara att hitta dit utan att jag säger tixter.com eller vad det är. Jag vet inte vad det är.
Nanna har gjort en jättevacker affisch.
Precis, jättefint artwork. Och sen kommer det komma Malmö och Stockholm nästa vecka, tror jag. Men Göteborg ska vara ute nu. Okej, okay. Och den här veckan så ska vi prata om, du ska prata mer om ungen, Nanna.
Jajamän.
Har det blivit ett specialområde?
Ja, jag har, skulle säga att jag har blivit Sveriges främsta ungenkännare.
Alltså vad den här podden kan erbjuda. Alltså.
Ja.
Helt gratis har vi Sveriges bästa ungenkännare i studion.
Mm. Det är konstigt att jag aldrig har sett dig i agendan och sånt där.
Det kommer.
Debatter om vad som händer med den demokratiska utvecklingen i Ungern. Eftersom att du är främst och liksom, ja, borde ha överst på alla telefonlistor där.
Men jag svarar ju aldrig i telefon.
Nej, just det.
Det är väl det.
Svarar inte på okänt nummer.
Nej.
Och du skulle prata något om Facebook och Facebook-skandalen, eller?
Mm, jag pratade lite om det.
Mm. Och det som är den här veckan då, lite grann, det som är elefanten i rummet är ju den här grejen med, eller jag tror inte att det är någon, jag tycker inte att vi har någon så här redovisningsplikt eller att vi ska behöva bry oss om något så futtigt som snackisar i den här podden.
Nej.
Men det finns kanske en förväntan eller förhoppning bland vissa lyssnare om att vi ska prata om kaoset i Svenska Akademin.
Mm.
Men vi har kanske inte så mycket på det. Eller vill du säga något om säsong 3 av Liv och Horace i Europa? Vad vi kan förvänta oss?
Det skulle vara kul, tycker jag, om jag kunde liksom i denna podden släppa någon så här otroligt juicy rubrik. Horace Engdahl är den riktiga pappan till mitt barn. Och han är den sämsta pappan sedan 1796. Eller vad, när var det?
1786, tror jag.
Han är den sämsta pappan sedan 1786. Mm. Nu måste jag med bebin i studion.
Ja, det var mycket att ta in på en gång där faktiskt. Mm. För mig också.
Och ja.
För, ja, men det är bra. Men då har vi ett clickbait i det här avsnittet i alla fall.
Mm.
Men jag har det här skämtet på hela den Svenska Akademin-grejen. Verkar vara många drama queens med eldiga temperament bland akademiledamöterna. Vi kanske får döpa om det till Osvenska Akademin.
Bra.
Snyggt.
Mm. Tack för mig. Lilla Drevet är tillbaka om en vecka. Det jag tänkt nu är att Svenska Akademin kanske är lite bortom krishantering. Nästan. Att när det var den här dagen igår, det är onsdag morgon nu när vi spelar in, så igår tisdag så var den här dagen då. Horace Engdahl skrev det där om att Sara Danius var den ständiga sekreteraren som var sämst på att sköta sitt jobb sedan 1786. Och Kjell Essmark sa att Engdahl inte har någon heder i kroppen. Då känner man lite grann att nu gick det kanske lite över gränsen till point of no return.
Mm.
Att det kommer inte gå nästan att backa in i follan igen och bara köra på som förr igen.
Om de inte är sådana att de har väldigt så här häftiga utbrott att rensa luften och sen så ses de nästa torsdag och alltid som vanligt. Det kan ju vara så.
Ja, exakt. Det är ju det jag ska prata om här nu snart, att det är så killar funkar enligt Jordan Peterson och så.
Aha.
Så vi får se om det stämmer då.
Vissa
om Essmark och Engdahl kan leva upp till det här, hur killar borde vara. Att de bara smäller på varann och sen så tar de en öl och så är allting bra. Nej, men det var lite den känslan nu att det gick ju någon slags gräns där. Att har man gasat för långt ute i vildmarken, då går det inte att återvända. Och då är det kanske lika bra att bara trycka plattan i mattan och njuta av vildmarken.
Ola, sluta låta.
Ja, precis. Den där vildmarksliknelsen, jag satt mycket bättre om det inte varit för det här med livspusslet. Nej, vi tänker att de här åttas gäng, eller vilka är det som blir kvar i akademin? Ja. Att de kan nästan lika gärna go out with a bang vid det här laget. Att som Al Pacino i Scarface eller något. En kul spruta i varje hand och bara näsan blir av ett berg av kokain. Alltså om alla ändå oåterkalleligen tycker att man är degenererad, då kan man ju lika gärna visa de jävlarna degenererad. Nu ska ni få se på degenererad. Bara kör den här skiten i botten nu. Ge alla stipendier till er själva. Roffa åter alla lägenheter i Paris. Avsluta året med att dela ut Nobelpriset till Katarina Frostenson. Och sen bara tömma några bensindunkar på den gyllene freden. Kasta en tändsticka på den. Och sen så här gå alla åtta i slow motion mot kameran. Och inte vända om och titta på explosionen.
Just det.
Sån avslutning bara.
Jättebra.
Eller om det som sker nu är att Svenska Akademin blir sån här alternativ media. Har jag tänkt på. Att de så här stöts ut av etablissemangskultur och media. De kommer låta sig värvas av Jean Frick och sådär. Till det som sker nu. Blir av med pengarna från Nobelstiften och sen måste crowdfunda Nobelpriset. De måste swish-tigga ihop det här Nobelpriset till Katarina Frostenson.
Jag tar faktiskt, jag hade swishat nu. Förlåt, jag ska inte ta ställning, men ni är väl bra poet.
Just det, det blir Nobelpriset får en annan karaktär då. Att det blir lite den här populistiska stämningen istället. Att man kommer kanske leta efter kandidater som gör att det rasslar till i swishen.
Just det.
Det är lite det som folk säger om Swish-journalistiken, att den kan vara bra på många sätt, men det kanske inte kommer att granskas transportstyrelsen av en kille med Swish. Nej. Utan det är lite det här då spektakulära hela tiden. Så det är, kan ju vara tråkigt kanske på ett sätt, om det blir så med litteraturpriset också. vi går vidare. Jag, just det, vi har gjort bara lite referenser på senaste Lilla Drevet till det här med den här mansrörelsen och Jordan Peterson.
Jonathan är väldigt glada i den.
Men jag har inte riktigt vetat så mycket om vad det är egentligen. Jag har bara fattat att det är en grej som alla är besatta av.
Inte alla kanske, men det finns väldigt många som är det, eller hur?
Ja,
just det. Det är typ så här 1 miljon visningar, så det finns en parallell åsiktsbubbla
där
det här pågår.
Ja, 1 miljon är väl i underkant, tror jag, för hans stora liksom YouTube-föreläsningar och sådär. Och att det är sådär klippt, han kanske äger en tjejjournalist på BBC som försöker sätta dit honom och sådär, som blir supervirala. Men nu är det så att jag tänkte att jag skulle försöka att jag försökt researcha det här lite mer ordentligt då. Och i Sverige då så att musikproducenten och filosofen och debattören Alexander Bard, han har fått en del uppmärksamhet på senaste för sin roll i den här nya mansrörelsen. Han är bland annat en av initiativtagarna till rörelsen Manifesto, som haft Nordic Men's Gathering, som är en slags mansläger på en kursgård i skogen i Värmland.
Det låter helt fruktansvärt.
Ja, men det är massa killar som samlas och bygger totempålar och så. Vad sa du?
Ja, det är det där man som är man, alltså det är det syftar på, man, ja. Manifesto.
Ja, och det stavas festo med PH. Jag vet inte riktigt vad det betyder. Men killar samlas och bygger totempålar och ägnar sig åt självutveckling i värmländska skogen. Och Alexander Bard står och pep-talkar för dem. Men jag hörde när Alexander Bard blev intervjuad i Alex Schulmans intervjupodd Schulman Show om det här. Och där Bard berättade lite om Manifesto.
Det är en ny mansrörelse som förenas runt idén om att män måste stötta varandra i en, vad man kallar för en culture of empowerment. Så det är alltså, man tillåter inte någon självofferkultur överhuvudtaget eller en offerkultur, utan män ska stärka varandra för att kunna vara riktiga män. Det är ett utforskande av vad manligt är rent sociobiologiskt. Och sen ett placerande av det här sociobiologiska könet, mannen, i det moderna samhället. Vad kan vi män göra när vi är som bäst i det samhälle vi lever i?
Utforskande av det sociobiologiska könet. Det är lite där biologins återkomst, kan man säga då. I alla fall så blev det då lite oenighet mellan Bard och Schulman när Bard reagerade på att Schulman sa att han hade svårt att känna sig som en typisk man. Och Bard reagerade då på ordet känna. Att Alex skulle hålla på med en sån som känner.
Det där med att vänta in känslor, det är för mig väldigt kvinnligt. Det är vad tjejer oftast gör. Män gör sällan det. Och alltid man frågar tjejer, vad ska vi göra på era mansläge idag? Ska ni sitta i en ring och prata om era känslor? Brukar jag svara. Nej, det är vad ni gör på era tjejläge. För det älskar tjejer att göra. Killar blir bara irriterade. Man säger, nu ska ni sitta i en ring och prata om era känslor. Då tycker killarna så här, kan vi inte sitta i en ring och skaffa fram en ritning och rita någonting och bygga något ihop istället? För det fanns så mycket smartare att få killar att bygga något. Det är mer manligt att göra det.
Va? Puckat.
Vadå puckat?
Puckade grabbar som bara, vi ska bygga någonting så vi gör någonting.
Ja, det är fan mer än att bara babbla om känslor och inte komma någonstans.
Nej, jag vet inte fan. Det ska mycket, mycket mer lockande att sitta i den där ringen och prata om vad man känner än att bygga ett jävla...
Vadå? Vi kanske ska ge en hormonspruta och sätta igång en process, Alex, vad som händer. Jag har lett många in i transition förut, okay. Så jag tycker transsexualitet är ganska spännande.
Okej, okej.
Och du mår bättre av det. Nej, du backar från det. Det var ingen Catherine Jenner på väg att komma ut här.
Inte. Nej, inte ännu.
Ja, började du prata om dina känslor? Började du prata om dina känslor på manslägret och kör Alexander Barn en östrogenspruta i låret på dig och säger att jag har lett många in i transition förut?
Jo, ja.
Mm. Nej, men han raljerar väl lite här då, Bard. Mm. Så. Han kanske är lite så här komiskt överdriven. Men i alla fall, Bard, han har väl då lite grann... han har väl lite varit en så här svensk ambassadör för Jordan Peterson i det här.
Det har varit lite nytt, nypåkommet. För att jag tycker om man har följt Alexander Bard så har ju han skrivit mycket att han är så här, att han har varit libertarian. Och sen nu på de senaste, kanske halvåret, som han har börjat bli liksom en advokat för det här...
Vi kommer att återkomma till det.
Okay. Mm.
Men Jordan Peterson, det är då den bland mansaktivister och nykonservativa, omåttligt populära kanadensiske professorn, samhällsdebattören och självhjälpsguren. Han har gjort sig känd bland annat som en skarp kritiker av identitetspolitik och politisk korrekthet på universitet.
Alltså
folk som vill begränsa yttrandefrihet för att slippa bli triggade, folk som tror på tolkningsföreträde och att ens... hudfärg utgör om man till exempel avgör om man ska få uttala sig och bla bla bla.
Han är väl psykologiprofessor, ska man säga det? Är det psykologi?
Jag sa det. Jag sa nog bara professor. Ja, just det. Mm. Psykologiprofessor. Ja, exakt. Det är det som är hans grej. Mm. Att han har koll på psykologi. Det är liksom det som är hans auktoritet för att uttala sig om hur män ska är och ska bete sig. Och han är också då en kritiker av postmodernism. Alltså, och det är väl inget okontroversiellt begrepp, men postmodernism som han tolkar ändå. Den radikala relativismen. Där att det finns ingen tolkning av världen som är mer legitim än någon annan, utan allt handlar bara om makt. Det finns ingen legitim auktoritet utan bara förtryck. Den moderna vetenskapen är bara en diskurs bland andra. Att han är emot den typen utav då, postmodernism. Och den här kritiken han håller på med, jag tycker när man liksom, att det är sånt som de flesta egentligen håller med om, mycket av det han säger. Alltså jag tror att alltså den här kritiken som jag nämnde, alltså jag tror att det är sånt som de flesta egentligen håller med om. Jag tror att 95% håller med om stora delar av Jordan Petersons kritik av de här fenomenen. Skillnaden är väl kanske hur rädda vi är för det här. Att andra kanske säger att visst, det stämmer väl i sak att de har haft fel i mycket den här högljudda minoriteten. Och de har kanske fått oproportionerligt stort inflytande över universitet och kanske olika institutioner och medier och kulturpolitik. Men hur rädda ska vi vara för det? Lite lagom rädda kanske, många skulle säga. Men där skiljer då Jordan Peterson och hans lärjungar ut sig i och med att de anser att det här är det stora existentiella hotet.
Ja, just det.
Mot det västerländska samhället och kapitalismen och den liberala demokratin. De är så fruktansvärt rädda för det här.
De menar liksom att feminismen är liksom påverkar typ globalt alla män till exempel. Så att alla män blir... liksom, vad heter det, till exempel förlorar i det här samhället för att hela samhället är genomsört av liksom, att man uppvärderar femininitet. Eller har jag fel?
Ja, men det är liksom, det är väl det som är lite skillnad, att många kan hålla med om så här, att när man hör om vad vissa aktivistgrupper på vissa amerikanska universitet har gjort, kan man säga att ja, men det där låter ingen vidare, och det är ju en högljudd minoritet som har fått för stort inflytande. Men ja, men precis, men de är då mer inne på det här, att det här är liksom det som hotar hela civilisationen på ett sätt.
Just.
Och andra kanske skulle säga att ja, men ungdomar har varit dogmatiska och tokiga lite i alla tider.
Mm.
Är det, ja, jag vet inte. Men Jordan Peterson kallar i alla fall den här rörelsen då för kulturmarxism. Och hela den här idén som han jobbar med då, det är att han tolkar det som en förlängning av marxismen. Och den idén har kritiserats av bland annat Slavoj Žižek. att menar att Peterson då har en teori om att det här var en medveten ändring i strategin för marxismen när den på 70-talet kände att den förlorade kampen om ekonomin gentemot den liberala kapitalismen, att den väntade, marxismen väntade förgäves på att revolutionen skulle komma i västländerna, och då skiftade marxismen och dess förkämpar fokus till kulturkampen, alltså bort från ekonomin till sexualitet, feminism, rasism, religion. Och på så vis har den då bedrivit sin kamp och underminerat våra upplysta västerländska samhällen som hamnat i en självdestruktiv loop där vi inte står upp för våra ideal utan är töntar som ber om ursäkt för oss själva och håller på med white guilt kanske och sådana saker. Så, men många då till vänster skulle ju inte precis dra en rak linje mellan marxismen och det här som Peterson kallar kulturmarxismen, utan många till vänster skulle snarare säga att det Peterson kritiserar, alltså den här besattheten av politisk korrekthet, att det är snarare ett barn av den nyliberala eran. Och att en så kallad vänster som inte har fokus på det socioekonomiska utan bara har det här fokuset på identitet och olika sådana här kulturkamper är helt liksom ofarlig för systemet som helhet och kan approprieras av kapitalismen. Kakan Hermansson kan kränga Audi och så vidare. Men det kanske inte en revolutionär kommunist kan göra. Men jag läste precis en artikel av en som heter Sara Edenheim som är lektor vid Umeå universitets centrum för genusstudier. Och det var en artikel som kritiserade läget i den akademiska feminismen idag. Och hon skrev så här att vår upptagenhet av erfarenhet, identitet och gemenskap, att det inte kan uteslutas att det har att göra med att det passar väl in i de ramar det postpolitiska tillståndet har satt upp för vad som får utgöra skillnad och konflikt. Bara ett exempel. Alltså den här självklara delen av Jordan Petersons kritik är ju någonting som jättemånga till vänster också uttrycker. Liksom.
Jag vet inte om man behöver ge exempel på vad det är han kritiserar. Alltså han kritiserar alltså typ väldigt så här urspårad dogmatisk PK. Kanske han eller förstår vad jag menar, ifall man aldrig har hört honom. Liksom att han får många high fives för att han kritiserar sånt som så här vanligt folk tycker är konstigt, typ så här, jag vet inte vad. På det här universitetet så ska vi ha 25 olika pronomen som alla ska få bli kallade det de vill bli kallade. Och då säger han så här, nej, för min yttrandefrihet säger att jag får kalla folk vad jag själv vill. Och de kan inte bestämma vad jag ska bli, alltså man kan inte skriva det i lagen att de ska få bestämma sitt eget pronomen. Och det är väl väldigt många som har high-fivat det till exempel, att så här, han har tagit det till en yttrandefrihetsfråga.
Ja, exakt. Och, det är väl, och då är det så här att han har inte ens sagt att jag tänker fel köna en transperson. Han har mer då sagt att jag vill inte att det ska vara lagstiftning, liksom, på att jag måste rätt köna en transperson. Ja, men det är en sån grej då som många liksom kan hålla med om. Men det är just det här då att Jordan Peterson menar typ att det är Hillary Clinton som är marxismens nyttiga idiot i sin så här teori om kulturmarxismen, för att hon då nämner kanske svarta och kvinnor och HBTQ på sina kampanjmöten. I alla fall en del av det här sönderfallet i västerlandet då, som de pratar om, det består då i förnekandet av mannen och kvinnan. Det här som Alexander Bard är inne på, att vi behöver starka män och starka kvinnor som bejakar sina sociobiologiska kön. Att det är det den här mansrättsvågen handlar om mycket. Att det är biologins återkomst på bekostnad av socialkonstruktivismen som då har varit förhärskande, menar de. Men jag såg ett långt YouTube-klipp där Jordan Peterson samtalade med den amerikanska kulturhistorikern och biologistiska särartsfeminismen Camille Paglia. Är ni fans av Camille Paglia?
Nej, men jag vet, hon är ganska rolig. Hon är ju väldigt så här retoriskt skicklig. Hon är ju rolig för hon sitter bara och gallskriker allting som att det är sanningar. Och det kan man bli ganska medryckt i när man sitter och lyssnar.
Hon är ju också en stjärna, får man säga, då, i nya alternativ media universet. Men de, Jordan Peterson och Paglia, de satt och pratade då bland annat, de pratade bland annat om det här om slutet för maskuliniteten. Och att det slutet för maskuliniteten är ett existentiellt hot mot västvärldens civilisation.
It seems to me to be invading the culture and undermining the masculine power of the culture in a way that's, I think, fatal. I really do believe that.
I too believe that this is symptomatic of the decline of Western culture, and it will just go down flat. I don't think people realize that, you know, the masculinity still exists, okay, in the world as a code among jihadists, okay, and when you have passionate masculinity, okay, circling the borders like the Huns and the Vandals during the Roman Empire, that's that's what I see. I see this culture rotting from within, okay, and disemboweling itself, literally.
Ja, det var så romarriket föll. Det var att romarna blev till slut som töntiga fikillar som inte kunde försvara sig mot hunnerna och vandalerna.
Just det. Och det är det vi har idag med jihadister då, som är riktiga män. Och sen har vi de här feminiserade männen i västvärlden. Och det gör att vi kommer förlora.
Ja, just det. Men man säger att maskulinitet försvinner i väst. Men det finns då som en kodex fortfarande hos jihadister till exempel. Och då har vi då en passionerad maskulinitet som cirkulerar runt våra gränser. Och är jävligt maskulin liksom. Mm. Det är en lite märklig grej med det här samtalet, att de är såna oerhört mordfällda domedagsprofeter. Och det handlar inte alls om den ekologiska krisen, utan det handlar då om att till exempel att, ja, men det här att IS patetiska stridskrafter skulle vara något slags hot mot NATO. Alltså, och att du vet, sådana som Hillary Clinton och Barack Obama, bara för att de säger lite så här politiskt korrekta buzzwords på sina kampanjmöten, att det, alltså det finns väl ingenting som har tytt på att de har några som helst dubier när det gäller att trycka på drönarknappen för att spränga ett jemenitiskt bröllop, liksom där det kanske gömmer sig en al-Qaida-gubbe. Eller den är så svår, lite svår, den analysen ändå.
Ja, det är
så. Att, alltså man kan ju tycka att den existentiella krisen för västvärlden snarare borde vara hela det här med att idén om den fria individen och den ekonomiska mannen, att det inte verkar vara upplysning och sunt förnuft, utan snarare då en dekadent, gränslös fest på kredit som är på väg att omvandlas till tidernas värsta baksmälla. Att det är det som är krisen liksom. Att allt verkar vara en lögn. Men det är krisen är då snarare att det här med kulturmarxismen som gör att vissa människor på Södertörn är lite fjantiga. Eller något. Nej, men jag kollade faktiskt upp där att jag... Det betyder fascinerande när man pratar så mycket om civilisationens sönderfall i 2 timmar utan att nämna klimathotet 2018. Att jag kollade, Camille Paglia är klimatförnekare, så här rakt av. Och Jordan Peterson är en sån som, är, som ska vara försiktigt skeptisk, vilket jag tycker nästan är så här, mer irriterande med klimatfrågan. Att man är så här, jag är liksom den lite nyktra mitt emellan. Så här, som, det är som att, jag vet inte. Men i alla fall, det är ju så då att även om det kanske är fel att kalla den här ideologin kulturmarxism, alltså påstå att den förlänger av marxismen, och även om det kanske är fel att tillskriva den här rörelsen de här apokalyptiska, den apokalyptiska betydelsen, sådana som Peterson och Paglia gör, så är ju ändå det de pratar om, den ideologin är ju något som finns, alltså, och har haft ett stort inflytande bland någon slags intellektuell kulturelitklass. Och då är frågan om det är en viktig del för att förklara behovet av den här typen av mansrörelser. Mm. Är den här ideologin att skylla för att massa män mår dåligt? Är bittra, lågpresterande, asociala, sitter hemma och spelar dataspel hela dagarna, ägnar sig åt självskadebeteende eller går med i ett nazistparti eller något sånt där?
Jag gillar inte att du buntar ihop spela dataspel.
Men finns det inget destruktivt spel med dataspelsbeteende?
Jag tycker det är lite roligt, för att jag tycker det är så typ sådär att alla använder samma empiri för att förklara olika saker. Typ just det att de säger också såhär, men kvinnor mår ju dåligt, alltså psykiskt dåligt, i ganska hög utsträckning. Man kan se såhär att den psykiska ohälsan för kvinnor är högre än för män och sådär. Och då säger den här rörelsen såhär, ja, det beror på att feminismen har gått för långt och de här kvinnorna liksom är fråntagna sin såhär naturliga roll som mödrar, typ att de borde få barn istället och inte göra karriär i samma utsträckning. Alltså så säger Camille Paglia till exempel. Men medan liksom feminister säger kvinnor mår dåligt för att vi bor i ett patriarkat. Och liksom mansrörelsen säger män mår dåligt för att feminismen har gått för långt. Medan feminister säger män mår dåligt för att de har en liksom för traditionell mansroll och inte kan prata om sina känslor tillräckligt mycket.
Ja, just det. Ja, precis. Alla bara säger saker.
Bra analys.
Ja, men det är det som de håller på och maler på där om att kvinnor är så olyckliga liksom, av jämställdhet och att arbetarklasskvinnor som är lyckligare än liksom, kvinnor med bättre inkomst, och kvinnor med bättre inkomst skaffar barn för sent, de skaffar för få barn och det är de olyckliga. Det är ju eller det är en så här svår liksom, eller det hade ju varit intressant med empiri där liksom, att jag tror att de flesta studier man sett handlar väl snarare om då att kvinnor som har pengar är ganska lyckliga jämfört med kvinnor som inte har det. Och kvinnor som lever i jämställda länder och relationer blir också lyckligare av det. Ja, jag vet inte. Men i alla fall...
Alla kan säkert hitta någon liten statistik som passar.
Precis. Men det är i alla fall då, ja, men det är i alla fall då om den här ideologin som de då kanske felaktigt kallar kulturmarxism, om den då bidrar till den här olyckan för männen. Till exempel det här med då förnekandet av maskuliniteten i vår kultur, bidrar det till det här? Jordan Peterson, han pratar då om de generella skillnaderna mellan män och kvinnor.
There's three things that divide women and men most particularly from the psychometric perspective. One is that women are more agreeable than men. And so that seems to be the primary maternal dimension as far as I can tell. It's associated with a desire to avoid conflict, but it's associated with interpersonal closeness, compassion, politeness. Women are reliably higher than men, especially in the Scandinavian countries and in the countries where egalitarianism has progressed the farthest. So that's where the difference is maximized, which is one of the things James Damore pointed out quite correctly in his infamous Google memo. Okay, women are higher in negative emotion, so that's anxiety and emotional pain. That difference is approximately the same size. And again, that maximizes in egalitarian societies, which is extremely interesting. And then the biggest difference is the difference in interest between people and things. And so women are more interested in people and men are more interested in things.
Fan vad kvinnor är bra.
Jag vet, alltså jag, när jag lyssnar på detta så blev jag så här, för att han, för man blir så intresserad tycker jag ändå av biologismen, för man har hört så lite om den eftersom alla har liksom ett konsensus att det inte finns biologiska skillnader mellan kvinnor och män, så man blir så intresserad, man bara, men om han nu ska säga liksom, vad är egentligen biologiska skillnaderna, så säger han så här, det är att kvinnor är agreeable, alltså najsare. Typ.
Kvinnor är så jävla softa.
Kvinnor är trevliga. Men det kan väl vara, och de är med, inte så materialistiska. Man bara tappa hakan av det berömmet, tycker jag. Liksom, jag var helt övertygad att de skulle säga så här, det finns tre saker som skiljer. Ett, de kan inte bli läkare. Två,
de kan inte köra bil.
Tre, de tar för lång tid på sig innan de ska gå ut på morgonen.
Man måste alltid förklara reglerna. Inte
just det,
Superbowl.
Exakt, de kan inte köra bil. Eller tre, så här. De har... liksom, om man mäter deras hjärna så ser man att en jättestor del bara ägnar sig åt smink. Och den delen finns inte i mans hjärna, har man sett på scanning. Typ. Så jag blev så jäkla positivt överraskad. Då funderar jag på, varför är feministens motståndare till honom? Det här är bara beröm.
Ja, men precis, vi kan gå igenom det. Då.
Och varför strävar inte han efter att liksom män ska bli precis lika awesome?
Han bara, västerlandet går sönder om inte så här, män inte blir, eller om, för att män skulle bli lite mer intresserade av människor än av saker.
Ja, men det är det. Ja.
Så här, hjälp, män håller på att bli mer nice och agreeable, vad ska vi göra?
Men det finns väl det här, agreeable kan man ju ändå tolka då som en negativ sida av myntet, är det här att kvinnor är mer agreeable och mer angenäma, men det är mindre konfliktbenägna och mer villiga att enas. Alltså det kan ju också...
På vissa sätt vara dåligt.
Ja, men det kan ju ändå då vara konsensuskultur kan vara negativ och så vidare. Att någon inte... Jag förstår inte alls vad jag menar. Att man kan...
Vi försöker komma överens med det, Jola. På alla sätt vi kan. Men vi kan inte.
Till exempel nu är ni inte agreeable. Och det gör det här samtalet mer dynamiskt då. Och kvinnor har mer negativ emotions än män. Mer benägna att ha ångest och själslig smärta.
Det är också förvånad över faktiskt. Blir inte du förvånad över det? Eller visste du det, Nanna? Eller
vad
är det? Att kvinnor generellt, enligt honom, har mer negativa känslor än män. Det är konstigt. Eller tycker du att det låter...
Nej, men framförallt så tror jag att kvinnor är mer benägna att till exempel i undersökningar och så bara säga typ, jag mår skit, än att en man är... Jag vet inte.
Ja, just det. Och som sagt, män är mer intresserade av saker och kvinnor är mer intresserade av människor. Men här kan jag ändå känna lite grann som Alex Schulman kände, att jag inte på någon av de här tre känner mig så typiskt manlig. Att jag tycker inte att den bästa konfliktlösningsmodellen är duell. Jag är inte en sån som är helt ångestbefriad och aldrig ältar något.
Va?
och jag är inte mer intresserad av saker än av människor. Det där är intresserade av saker jag tänkt på, att det är att man på mansläger skulle ha en ritning och bygga något. Alltså det är så himla specifikt det där.
Jag tycker jag låter superkul. Ja. Jag vill inte åka på byggläger.
Ja, just det. Ja, precis.
Jag tycker det är så konstigt, för att är inte det det enda som sker i hela samhället? Att män gör en ritning och bygger något? Alltså, jag menar, jag bara tänker att så här, ingenjörer och de bygger redan turning tours och gör ritning och sånt. Måste man verkligen åka till ett läger och göra det? För det finns så mycket. Det är inte som att, jag känner inte att det är hindrat i mainstream-samhället. Att män till exempel går KTH, sen gör en ritning, sen bygger något. Det är väldigt vanligt liksom.
Men, ja, men många män jobbar väl som reklamare och sådär och kanske då har ångest och ja, vara i Stockholm. Då, och sen så får de åka till värmländska skogen.
Känna strukturen av trä mot så här handflagor.
Ja, men då kan man väl bara omutbilda sig till ett jättevanligt så här killyrke där de ändå håller på med det hela dagarna. Man får bara bli snickare och så bara gör man det.
Mm. Jo visst. Okay. Jo, det är många bra tips. Du kanske också ska bli självhjälpsguru för vilsna män. Sitta och ha YouTube-föreläsningar. Utbilda er till möbelsnickare. Men jag tycker att den är lite konstig, den här spaningen då, för att det är så specifikt där att gilla tekniska prylar. Att det är så himla många män som inte gör det. Alltså jag skulle kanske kunna ge lite mer för den här generella spaningen om man mer så pratar om att det är lite mer typiskt killigt att vara så intresserad av sitt intresse eller någonting, även om det inte är just saker. Alltså att det här att man kanske inte pratar om relationer med sina killkompisar utan gafflar på om politik eller någon kultur eller något man är intresserad av, eller att man bara skämtar med varandra hela tiden. Jag menar, du pratade om det, om ett killgäng som var så här att de bara höll på att skämta med varandra hela tiden. Mm. De skämtade, bara som skämtjargong, och sen så var det liksom, om att det var två som var så här, vi är liksom varandras typ bästa kompisar och känt varandra i 10 år. Sen sa den ena så här, refererat till sin syrra, och då sa den andra, va? Har du en syrra? Mm. Och att det, tänker jag kanske, det, att det är ändå lite typiskt killar.
Men de hade känt varandra i 10 år kanske. Ja,
ja. Ja, jag menar.
Ja.
Alltså om man liksom lyfter den spaningen så att det inte bara är vila och hålla på med ritningar och bygga, men den grejen, det kanske inte tjejgäng, skulle hända i tjejgäng lika ofta.
Nej, man brukar veta om någon har en syster.
Så nu jag bara hjälper Jordan Peterson och Alexander Bard här och gör den här spaningen lite mer vattentät.
Ja, fast jag tänker att skillnaden är väl vad man tror att det beror på.
Ja.
För att även feminismen noterar ju så att män kanske inte är lika benägna på att de känslor som en. Då tror man ju att det beror på hur man är uppfostrad och hur liksom mansrollen ser ut och kvinnorollen ser ut och så.
Jo, absolut. Men jag menar bara att man kan göra olika analyser av det. Men den här spaningen, killar gillar och ritningar och bygga saker, den är så intuativt svag för så många. Att det är så många som reagerar som Alex Schulman och bara säger, va? Vad fan snackar du om?
Mm.
Så därför försöker jag göra den lite, så att den ska gå hem i stugorna lite bättre.
Mm.
Men jag har försökt sätta mig in i det här då. Och jag har tänkt på det här, att jag var ju någon sån som verkligen under min gymnasietid, när jag kom i kontakt med de här tredje vågens feminism-idéerna, att jag kände det lite som en stor härlig befrielse. Att det var inte bara opportunism för att öka chansen att få ligga med vänsterbrudar. Utan det var verkligen, det var inte så framgångsrikt hur som helst då ändå, så att, på den tiden. Nej, men det var inte bara sån opportunism, utan det var verkligen härligt då att det så öppnades upp helt andra sätt att få vara på än den här då hockeykille-hederskulturen som man var uppvuxen med. Att det var en befriande breddning utav rollen. Men det kan ju vara så då kanske att sådana som jag och Alex Schulman är sådana som inte är representativa. Och vi tillhör då minoriteten som relativt sett har gynnats av den här avmaskuliniserade eran. Och det finns en majoritet killar som är liksom vilsna och lider. Alexander Bard var med i P1s söndagsintervjun också nyligen.
Ja, förlåt, får jag säga en alternativ tolkning? Så inte kan det vara så att du och Alex Schulman är feminiserade av liksom, feministkulturen? Och ni har blivit så här degenererade på grund av liksom olika politiska beslut om jämställdhet i er skola och sånt.
Mm.
Och att det har förstört er liksom, naturliga manlighet.
Ja, just det.
Alltså jag bara säger att det skulle också kunna vara en förklaring.
Mm. Men du, jag vet inte, men jag menar bara att vi, att många då i den här mansrörelsen pratar om lidandet där orsaket.
Mm.
Och det kanske jag, Alex Schulman, inte förstår. Nej, då intuitivt på samma sätt, varför man skulle må så dåligt av det.
Men också är inte de som pratar om att man inte ska känna så mycket. Sen går de och whina jättemycket om hur mycket de lider.
Ja, exakt. Det är ett moment 22 liksom. Att ni måste ändå definiera för er själva att ni att det känns dåligt allting. Ja. Får kunna åka på det här manslägret där ni inte ska prata med era känslor utan bara bygga.
Ja, men de menar väl, förlåt jag bara säger för att man inte alls har koll på detta, de menar väl att det finns liksom en jättestor grupp så här, män som liksom, är, liksom har så traditionella manliga egenskaper och de blir förlorare i det här moderna feminiserade samhället. Mm. Och det kanske alla har fattat.
Exakt.
Understryker det.
Mm. Exakt.
Och att skolan är anpassad efter tjejer och de får jättedåliga betyg och sådär.
Mm. Ja. Precis. Ja, men Alexander Bard var med i P1s söndagsintervjun nyligen också. Och där var det så att intervjuaren Martin Wiklin, han påpekade att Bard också då kände som jag gjorde förr. Alltså som jag kände på gymnasiet kände han också på den tiden då att Bard i uttalanden förut har sagt att han liksom var besjälad av det här med normkritiken och utmanandet av den traditionella mansrollen.
Men så att det finns så många olika typer av män och olika typer av kvinnor, att det finns många kvinnor och män som har mer gemensamt än med sin egna kön, det är ingenting du
där är det som jag slogs för 30 år sedan har hunnit ifatt sig självt och blivit nästan för framgångsrik. För du låter inte kvinnor vara kvinnor och män vara män i ett sånt samhälle, vilket du måste göra. Så du får backa ett steg tillbaka. Så det är så här, okej, då är det alltså en återgång till könet i ny skepnad som är svaret på den lösningen till problemet.
Du har tidigare själv sagt att du har känt dig stressad i den vanliga mansrollen.
Ja, men det är ganska länge sedan det citatet, för det märkte jag var så förr, men inte idag. Jag var intresserad av frågorna för att jag är bisexuell, och det som är bra att komma från HBT-rörelsen in i de här frågorna, att du har redan från början ifrågasatt normen om hur du borde vara. Då har du slagit sönder den. Då kommer det bara en ny norm, och det är att vi får inte ha några normer. Det är en ännu värre norm. Det är som, ja, men jag måste ju ha någonting att orientera mig efter. Det vill säga, vilken sorts man är jag?
Ja, men det är då lagnormkritik som Bard tidigare var en del av har segrat för mycket. Så nu har han hoppat över till lagnorm, kan man säga då. Att det är det som behövs nu. Det jag kan ha lite svårt att förstå med det här att jag tänker att Alexander Bard och Jordan Peterson också för det, den delen, att de definierar sig själva som liberaler. Och jag kan så här förstå att man ur ett liberalt perspektiv kan vara emot den moderna feminismen för att den har gått för... Eller att den moderna feminismen har gått all in på socialkonstruktivismen, vilket är förståeligt då att man inte har velat veta av biologin överhuvudtaget då, med tanke på all bullshit och allt förtryck som har motiverats med biologisk determinism, att så här är kvinnans natur, det är meningen att ni ska vara fastkedjade vid spisen och inte jobba eller rösta lägen.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Och så vidare. Men att den moderna feminismen då, när den har gått all in på socialkonstruktivismen, så har den gått också all in på kvotering. Att det får liksom inte finnas då en biologisk skillnad som kan slå igenom bortom miljöfaktorerna, utan utfallet måste då alltid överallt vara 50-50. Och det kan jag förstå att man säger emot, som att man är emot det som liberal då. Att det är så anti-individualistiskt. Att det är liksom... Ja, men att för det kan man nästan tolka som att det är också någon slags biologisk determinism, att ifall miljöfaktorerna är utraderade, om de är jämställda, då är det 50-50 överallt. Att de har ju bestämt också att biologin är så liksom. Och det kan jag förstå att man är emot som liberal, men det här är då att det måste vara 50-50 på teknisk fysikutbildningen. Men jag tycker, men som liberal så borde man ju ändå vara då så här liksom att ja, det kanske inte kommer bli 50-50 i det här då perfekta samhället, alla samma möjligheter, men det kommer ju ändå vara så att jättemånga tjejer kommer vilja gå teknisk fysik och jättemånga killar kommer vilja bli sjuksyror då, även om det kanske då är 20-80 eller, alltså det, eller jag menar, det är bara något så svårt om att man vill väl ändå ha det individperspektivet först. Alltså att man är emot den biologiska determinismen som säger att det ska vara 50-50 överallt, men det är som att man lämna den, men så går man, nu går man över till den här andra biologiska determinismen som säger att folk ska utgå från sina kön och orientera sig efter dem istället för att då vara liksom fria individer som får välja fritt. För att då går vi tillbaka till hockeykille hederskulturen liksom. Jag förstår liksom inte, jag tycker att liberalerna borde vara någonstans mitt emellan den. Så här ska en riktig man vara och total liksom feministisk plan, centralistisk planstyring. Det är bara det jag menar. Ni fattar vad jag menar.
Nej. Ska det vara. Jo, jag fattar vad du menar. Ja, precis. Nej, men det är konstigt det här eftersom han var väldigt liberal. Men jag tror också man kan, det finns något tilltalande med det där att man har en typ. Jag tror det är lite också det som biologismens återkomst handlar om. Att precis som att man gillar att prata om stjärntecken så gillar man att prata om så här, det här är det manliga essentiella. Mm. Och börjar man prata om det, då kan man se det så himla tydligt. Precis som man brukar se en typisk vattman och så vidare. Nej, men förstår vad jag menar? När svaret föregår frågan på något sätt så kan det vara liksom tilltalande.
Och det kan vara...
Och att man är kanske lite trött, eller många då, på det här liberala, bara alla individer och hit och dit liksom. Så därför vill man hålla på med de här typerna. Eller varför också folk älskar ayurveda och sånt där, att man kan vara kappa och vatta och sånt.
Och ha mycket pitta. Eller, finns det det?
Jag tycker också med just Alexander Bard att det kanske är, han tror jag också strävar väldigt mycket efter att liksom inte vara tråkig eller förutsägbar. Och att det här är liksom ett sätt att så här ge sig själv en intellektuell utmaning liksom, att så här gå all in i detta som är så mycket liksom på tvärs med bara stå för någonting annat liksom.
Alltså när han var med Jean-Pierre Barda på liksom 90-talet och det var så första gången som det kändes som att man höll på med den typen av estetik och så i mainstream-kulturen. Liksom, i alla fall liksom, typ för mig när jag hittade en Army of Lovers-skiva när jag var ett barn på landet. Liksom. Men nu så skulle inte det vara pionjärigt kanske då, tycker han, om han skulle åka runt där. Och då försöker han bara hitta ett sätt att vara en underdog kanske. Så, eller ett sätt att vara en...
Men jag tycker också liksom, för att såhär, stimulera sig själv. Liksom, ja. att man vill...
Jo, precis. Jo, men det är ju visst, eller den grejen förstår mig, att man vill vara liksom komma med något nytt och vara intellektuellt utmanande. Men jag bara tänker, ja precis, men det måste ändå vara en balansgång, att om man har någon slags grundsyn som är liberal liksom, att får man ihop det med det här, den här mansrättsaktivismen. Men det stämmer väl det du säger där, att man är trött på liberalismen och trött på den här totala friheten. Man vill inte ha mer frihet och vara en fri individ, utan man vill orientera sig efter något tydligt snarare.
Men det är väl det här med flykten från friheten generellt liksom, som sker på rätt många håll liksom. Att man inte vill bara vara helt själv och orientera sig, utan man vill orientera sig efter något auktoritärt och några riktmärken och identiteter som är fasta. Det gör ju alla nu. Och även de här.
Men får tänka på såna fina feministiska killar som jag och Alex Schulman som kommer komma i kläm då om när nu det här paradigmet vinner istället.
Jag tänkte återvända till Ungern för andra veckan i rad. Förra veckan så pratade jag om vice premiärminister Zoltsemjen och hans jakt på renar. Och nu tänkte jag prata ännu mer om Ungern. Som vi konstaterade tidigare så har jag ju nu blivit något av en Ungern-kännare. Möjligtvis Sveriges främsta. Fråga mig något om Ungern.
Vad heter näst största staden?
Vad Ungerns största sjö heter. Den heter Balatonsjön.
Wow.
Åh, lill hos er som får umgås med en Ungernkännare. Vad ni lär er. Nåväl, vad tänkte jag prata om den här veckan då? Jo, det var ju val i Ungern för några dagar sedan.
Just det.
Främlingsfientliga regeringspartiet Fidesz vann stort. Och de kommer nu få 134 av 199 mandat i parlamentet. Det är svindlande mycket. Men det som verkligen får en att fatta hur djupt rotad främlingsfientligheten i Ungern är inte själva röstsiffrorna, utan en annan sak. Vi kan lyssna på några av de så kallade mannen på gatan-intervjuerna från Sveriges Radios valbevakning i Ungern.
Jag vote för Fidesz. Peter Karl. Politika är uppkastad.
Jag har röstat på Fidesz. Jag håller med om deras politik. Jag tycker om att de vill bevara landet som det är, säger Zoltán András. Han arbetar som scenarbetare på Budapest operahus och kommer ut från vallokalen i en svart luvtröja med operans emblem. Han uppskattar särskilt regeringspartiet Fidesz hårda hållning i invandringsfrågan.
Zoltán András arbetar på Budapest operahus och hatar invandring. Låt oss lyssna på nästa mannen på gatan människa. Varning för långt klipp.
De är de enda som har bevisat att de faktiskt kan utföra något. Till exempel har de lyckats undvika en ekonomisk kris, säger Anna Maria Tåth som just lagt sin röst på premiärminister Viktor Orbáns parti Fidesz. På spårvagnshållplatsen en bit bort hänger en av partiets valaffischer som visar den ungersk-amerikanske finansmannen George Soros tillsammans med ledarna för de största oppositionspartierna. Tillsammans är de utrustade med bultsaxar för att klippa upp stängslet som hindrar flyktingar och migranter från att ta sig in i Ungern. Vi vet att ledarna för de små partierna har tecknat en pakt med George Soros. Gud förbjude att de vinner, då kommer de att öppna gränserna, säger Anna Maria Tåth som arbetar som lärare i grundskolan.
Ett väldigt långt klipp för att komma till slutmeningen att Anna Maria Tåth arbetar som lärare. Anna Maria Tåth är lärare och Zoltán András som vi hörde tidigare arbetar på operahuset. De kan båda sägas tillhöra någon slags kulturell och eller utbildad medelklass. Den samhällsgrupp som man kan känna igen på att de är 100% bekväma med att använda tygkasse. Det är så vanligt att vara Fidesz-anhängare och eller främlingsfientlig ungen att till och med utbildad och kulturell medelklass skyltar med sin avsky för öppna gränser. Utbildad och kulturell medelklass som är den absolut ängsligaste samhällsgruppen. Inget säger tydligare att ett land är främlingsfientligt än att den ängsligaste gruppens ängslighet yttrar sig att de inte vågar vara annat än rasister. Det kanske inte alls är säkert att Anna Maria Tåth och Zoltán András är hängivet främlingsfientliga. De kanske bara är ungerskt politiskt korrekta. Ja, men om man jämför med Sverige så finns det ju helt säkert lärare och kulturarbetare här som är rasister. Men det är väldigt få som skulle stå för det i en radiointervju, PGA, medelklass Ängslan. Det är väldigt svårt att se att en svensk operarbetare eller lärare skulle gå ut och typ be till Gud att Sverigedemokraterna ska hålla sjuklöven tillbaka i ett val. Men i Ungern är främlingsfientlighet som sagt så mainstream att kulturell medelklass måste skylta med att de är främlingsfientliga. Ungersk slampoet, rasist, glasskulptör, superduperrasist, händagens pedagog, antisemit.
Ja, det är väldigt sjukt där med unga att de har den där George Soros-affischkampanjen, alltså liksom regeringspartiet. Det tygkassemotivet brukar man ju inte se annars. Att man ser kanske Refugees Welcome på tygkassar, men de...
Men de har liksom George Soros i min bultsax.
Ja, precis. För att, ja, exakt, för att de i Sverige som tillhör, har de åsikterna, är inte tygkassa människor, precis.
Nej, de är så här, dricker en vetegrässhot, trixar med en hackisack och pratar om kroknäsorna.
Ja, precis.
Exakt.
Om det fanns någon motsvarighet till lilla drevet i Ungern så skulle den enligt Google Translate heta Kiss Meghajto. Ursäkta mitt uttal, trots att jag då är Sveriges främsta ungernkännare så jag har inte riktigt behärskat språket än. Men i alla fall, ett ungerskt lilla drevet, a.k.a. Kiss Meghajto, skulle vara lite så här. Ungerska Ola varnar för det växande hotet från judarna. Ungerska Liv bjuder på raljanta spaningar om romer. Ungerska Nanna gör en prat om Sverige och spekulerar kring hur knasigt det vore med ett svenskt Kiss Meghajto som inte drivs av rasism. Ungerska Ola tackar Kiss Meghajtos sponsor, Jobbik. Sen går han hem och äter ungerskt knäckebröd. Och ingen hade liksom tyckt att det var något konstigt med det i Ungern. Det hade bara varit en ovanligt skarp mainstream-podd. Kanske skulle den då och då kritiseras för att vara lite väl ungerskt politiskt korrekt. Men det enda positiva är väl att det här visar att även om Sverige går i främlingsfientlig riktning så är det lyckligtvis väldigt långt kvar innan man närmar sig ungerskt politiska klimat. En av vår kulturella medelklass för mycket skam i kroppen för att basunera ut sin eventuella främlingsfientlighet. Och skulle de mot all förmodan göra det så skulle de stöta på motstånd, som typ fallet Katarina Janouch. Så vi skulle kunna se det här som ett sorts lackmustest. När den första svenska koreografen eller mönsterdesignern intervjuas om sin kärlek till stängda gränser och ingen reagerar på att det är något konstigt med det, då har vi bytt politiskt klimat.
Men det är som i Ungern att de här som intervjuas på stan och som tillhör den kulturella medelklassen, att de måste säga det här när liksom en journalist stoppar en mikrofon i nyllet på dem. Ja, gud, ja. Men de kanske har ett hemligt alias på nätet där de sådär skriver om åsikterna de skäms över.
Precis,
att de
tror liksom ungerska på, flashback som bara är så här, jag tycker inte alls att det är fel att ha lite mörkare hud.
Där skriver man värna asylrätten eller så här hemskt liksom en sån profilbild som bara är liksom vit mot en blå bakgrund. Just anonym.
Just det, och så här ungers Robert Aschberg så här knackar på ungerska trolljägarna kommer att knacka på så här, vi har knäckt ditt, att det är din IP-adress som är kopplad till det här kontot, asylrätten forever. Du har skrivit jag gillar liberal demokrati här, vad fan menar du med det? Du jobbar som lärare, du tar hand om våra barn och så bär du på de här värderingarna. Just det kostar 110 kronor i månaden att vara med i Akademikernas A-kassa. Jag råkade säga 100 kronor i förra veckans sponsmeddelande. Så om någon har gått med på de falska premisserna så får de helt enkelt kontakta mig och så betalar jag mellanskillnaden.
Jag får antar jag. Swisha
10 kronor i månaden från och med nu och för alltid. Så att din kostnad för Akademikernas medlemskap bara blir en hundring. Men det är alltså 110 kronor i månaden och för detta får du A-kassa, oändlig trygghet eller i alla fall en försäkring av din inkomst som vid arbetslöshet gör att du får 80% av din lön upp till 25 000 kronor. Alltså upp till 20 000 i månaden för bara 110 kronor i månaden. Gå in på akademikernas.se och läs mer om hur det funkar och hur du gör för att gå med. Där kan ni också läsa om att det kan vara en bra idé att gå med redan som studenter eftersom att ni kan bli berättigade till en ganska rejäl ersättning bara genom sommarjobbande och extrajobbande under studietiden. Och just detta med studenteri, det är väl typ ett ord, att det är aktuellt med det nu för att det är snart det sista anmälningsdag för höstterminen. 15 april, nu på söndag. Om ni ska söka in till sociologi A så måste den vara inne nu här om ett par dagar. Och apropå det så vill vår andra sponsor Jusek flagga för sin tjänst Juseks karriärrådgivare. Som bland mycket annat är ett bollplank för dig som är osäker på vad för kurs, program, utbildning du ska välja nästa termin. Boka ett möte med Juseks karriärrådgivare ifall du vill ha vägledning. Och att vara studentmedlem i Jusek kostar endast 100 kronor i månaden som en engångsavgift för hela studietiden. Och Jusek är alltså fackförbundet för dig som är eller är på väg att bli jurist, ekonom, systemvetare, personalvetare, kommunikatör eller samhällsvetare. Medlemskap gör att du får del av Juseks inkomstförsäkring som ger dig 80% av lönen upp till 80 000 kronor. Att vara med i Akademikernas och Jusek kostar 361 kronor sammanlagt. Är du redan Akademikernas medlem lägger du alltså bara till 251 kronor för att också få vara med i facket.
Storföretagens intressen och techföretagen styr våra liv helt och hållet, äger oss. Och det finns ingenting vi kan göra åt det.
Nej.
Vi är bara helt fuckade av dem. Låt mig återkomma till det. Mm. Men först, för fan vad jag hatar Facebook. Alltså Facebook har verkligen förstört saker tycker jag. Till exempel min människosyn.
Mm.
Det finns så många människor som jag tror att jag har tyckt om idag. Alltså fina, jättefina människor, IRL, gamla vänner, underbara människor som jag liksom har börjat hata bara för att jag är vän med dem på Facebook. Och hela tiden ser, håller de på hela dagarna och liksom delar krönika av någon idiot och skriver så här, det här är min värsta grej, skriver så här, säg som det är, kolon. Typ idiot, idiot som säger som det är, knuten näve emoji. Overshare, något man absolut inte ville veta, slash visa upp någon så här jätteförljugen yta som känns så här, det här, så här har ju inte du det, och så vidare. Eller, och det är många saker, jag vet inte vad det är som gör att det känns som en så jävla konstig, jobbig plats att vara på Facebook. Det är ju dels att man känner att det finns den här kalla vinden av en algoritm hela tiden. Mm. Alltså att när folk sharear någonting, typ någon jävla hashtag eller något skit liksom, håller på med något, att man känner att så här, ja, det här är för att någon så här beteendevetare i Silicon Valley har räknat ut att vi ska känna känslor och bli arga och upprörda och gå in oftare och då ska de sälja mer annonser och bla bla bla. Det är en del av det. Mm. Det har vi pratat om på Lilla Drevet innan. Men det är också det att det är så jävla konstig plats att vara på. Därför att så här, när pratar man... Alltså, jag tror att jag hatar, eller jag får så himla mycket social ångest av det här fenomenet så här, fel cirklar möts. Alltså med, så här, man kan vara med några människor, har man en viss jargong. Kommer det in kanske någon annan som man brukar ha liksom en annan jargong med, kan det bli lite så här awkward. Mm. Pappa kommer in på tjejfesten. Jag vet den stämningen. Mm. Det är det gånger en miljon på Facebook.
Jag vet, hela tiden. Folk man har så här, en professionell relation med, så kanske hamnar i en konstig diskussion med så här, en gammal barndomsvän.
Och så, min pappas för detta fru. En serieförläggare från USA. Min alkoholiserade kusin. En kille jag låg med för 10 år sedan. Min mammas granne på landet. Johannes Anjuro. Och 1700 tonna personer till ska då
samlas. 1000 personer man inte vet vilka det är.
Ska, varför, liksom, för det första, vad ska jag säga till dem? Och hur ska jag prata med dem? Varför ska de interagera med min vård och gratulera varandra på födelsedagen?
Nej, det är...
Det är en jävlig maskin för awkward stämning. Och också då liksom att hela den här awkward stämningen, den här konstiga platsen, är liksom då flankerad, så här, helt den inramad med så här, 700 riktade annonser på samma klänning som så här, en klänning jag googlade igår. Och nu är den på hela Facebook och förföljer mig för att då Google har sålt information om att jag har googlat den här klänningen. Kan ju också vara någonting man redan har köpt. Så att en sak jag redan har köpt.
Det är
förföljer mig överallt. För att de har sålt all information om överallt jag är.
Köp Tage Erlanders självbiografi igen.
Och gud vad vi får olika annonser.
Det går in på.
Awkward stämning inramad av annonser för en klänning jävel som jag redan har. Men... som tur är så gick Mark Zuckerberg ut förra veckan i CNN och bad faktiskt alla oss om ursäkt för att han har skapat den här fruktansvärda uppfinningen Facebook.
And I'm really sorry that this happened.
Var det Facebook som helhet? Han bad om ursäkt för allt.
Han bad om ursäkt för att han skapade den här vidriga plats. Nej, han bad ju om ursäkt för det här då. Såklart det här att det finns ett dataanalysföretag som heter Cambridge Analytica som på ett ganska tveksamt sätt har samlat in information om drygt 50 miljoner Facebook-användare.
Ett dataanalysföretag som heter Cambridge Analytica har på ett ganska tveksamt sätt samlat in information om drygt 50 miljoner Facebook-användare. Data som de sen säger sig ha använt för att skapa detaljerade psykologiska profiler av de här användarna. För att kunna visa riktade politiska budskap inför presidentvalet i USA 2016.
Så Mark Zuckerberg har liksom inte bara gjort den här fruktansvärda uppföljningen som har fått oss alla att hata våra vänner och ägna all vår vakna tid åt att debattera Sara Larsson i en hela Facebookgrupp. Utan hans uppföljning har alltså också förstört den västerländska demokratin. Who knew att det gick att göra det så jävla grovt?
Ola, nu lugnar du ner dig.
Snacka om en uppfinning som har gått snett. Alltså Osama bin Laden har ju inte gjort det här bättre.
Nej, nej.
Nu bara sålt all den informationen så att Trump kan vinna på grund av det här.
Men det är liksom, men det är ändå information, det begränsas ändå av hur många som har gjort det här testet, antar jag.
Nej, för vet du vad den gör? Nej. Den, alltså, det räcker att en av dina 700 idioter som du känner på Facebook har gjort det här testet, då dammsug dem information. Så därför är jättemånga svenskar drabbade också, även om det har hänt i USA. Så om ni har en vän från USA på er Facebook, då kan den personen ha gjort det testet och dammsugit er Facebook på information.
Okej, okay, så att om en gör det och ger bort sin information till testet så kommer de åt alla dens vänners information. Och det här har då blivit liksom ovärderlig data för Trump-kampanjen.
Precis. Och det är också förmodligen toppen på ett isberg, för att det att det här avslöjades är bara en del. Och det kan ha hänt jättemånga gånger. Alltså, jag bara tänker att Mark Zuckerberg, att det är liksom mycket värre än det här med Alfred Nobel. Alltså att han uppfann dynamiten och var så här, fick dåligt samvete.
Mm.
För att han kom på att det också kunde mörda folk, inte bara så här, spränga en fin gång någonstans.
Just det.
Hur som helst, vad kan vi då göra? Vi, Facebook-användare, Carl Almfelt, fondförvaltare på Swedbank Robur, var gäst i Ekonomiekot förra veckan och han sa så här.
Men det man inte får glömma då, det är att de här bolagen gör ju tjänster som vi konsumenter älskar. Gör inte en tjänst som folk älskar, ja, men då kommer det försvinna som teknikbolag. Och det vi också lärt oss är att om du gör stora misstag som teknikbolag så går det faktiskt fortare utför än i en analog värld. Så det, man får inte glömma att de försöker ändå göra produkter och tjänster som vi tycker är bra som konsumenter.
Blame the victim.
Precis.
Det här var helt... det är alltså vårat fel.
Mm. Exakt, det var ju helt annan information än vad du sa också, att vi älskar Facebook tydligen. Det är helt motstridigt.
Jag tycker bara det är så himla svårt, för det är så himla mycket liksom jobbkontakter och så via Facebook. Jag tycker typ bara vår lilla drevet tråd ligger på Facebook. Mm. Vi kanske ska flytta den bara så man kan stänga ner sitt konto.
Ja, men för det är lite att det är så här, en tjänst som vi älskar och väljer, men det är ju på nivån jag älskar det svenska vägnätet. Alltså liksom, jag kan, det är så här för att jag utnyttjar det. Alltså det är ju så det är. Mm. Så det är inte, ja precis, man är ju liksom tvingad till det om man ska fungera som en social och professionell människa.
Alltså det är mycket så här att man aldrig, om man inte har det så tänker jag bara att man skulle aldrig få reda på så här, någon har en födelsedagsfest eller alltså det finns mycket sånt, eller det finns en konsert, alltså eller? I alla fall. Men den här möjligheten finns ju såklart då. Vi skulle aldrig kunna skita i det och lägga ner och sluta använda det. Och bli liksom, alltså ta alla de här smällarna och ändå göra det. Så vi kanske liksom inte är helt ägda ändå av företagsintressen, så som jag sa i början, att de styr våra liv och vi inte kan påverka dem. Utan, för det är faktiskt också så att när den här skandalen var så ledde det till att Facebooks aktie sjönk. Så att liksom, och vi, det kanske går att påverka. Vi kanske skulle kunna vinna om vi liksom såg till att aktien sjönk och så. Eller vi liksom bara lite på vad som hände när Facebooks aktie sjönk. För då sa de så här, Ekonomiekot, att det var också några andra som förlorade när aktien sjönk. Inte bara Mark Zuckerberg, utan några andra också, till exempel.
Till exempel Svenska Sjunde AP-fonden, som har en, de har en stor position i Facebook, drygt 3 miljarder. De har tappat, givet nuvarande kursnivåer, 400 miljoner kronor.
Mm. Sjunde AP-fonden placerar ju pengar bland annat åt de så kallade soffliggarna då, som inte gör några egna aktiva val. Så att det är ju många som har sina pengar där.
Mm. Det var vi tre som det var vår pension.
Just det.
Okay.
Så ni ser, så. It's all connected. Allt hänger ihop. Det finns, och då återkommer jag.
Det finns ingen distinktion mellan Facebook och våra liv i något avseende, utan att vi liksom kommer vara i symbios med dem under de sista åren också då.
Precis.
Det kommer liksom vara Vår försörjning hänger på att vi alla är liksom lydiga Facebook-användare som ger bort vår data till Facebook och fyller sajten med innehåll. Och
Facebook styr om vi ska få typ lagad mat eller sån, sån riktigt tråkigt typ fiskgratäng som är fortfarande kall i mitten efter att det varit i mikro.
Kattmat kommer vi få äta. Ja, så det var bara här. Så här har jag inte ens orkat sätta mig in nu. Men det är ju också riktigt jävla sjukt att apropå att företag styr våra liv, vad fan har de gjort med pensionerna? Jag vet inte ens, jag bara känner på mig att det är något som är så jävla sjukt med det här med sjunde AP-fonden. Det är det här att jag behöver inte veta så mycket, jag behöver bara veta vissa nyckelord. Jag behöver bara höra orden. Pensionerna är så här, satta i någon aktie, det har jag med Facebook, Mark Zuckerberg, slut liksom. Det räcker så.
Men det skulle kanske funka att stänga ner sitt Facebook och också byta eller vara lite mer aktiv i sina pensionsval. Så man inte har sjunde AP-fonden.
Men är inte det här, jag vet ingenting om det här med hur man väljer
inte
aktier och så.
Nej,
men
det är ju bara helt en utopi att man skulle orka vara aktiv i sina pensionsval. Du har ju dumt det låter. Det kommer
men jag
aldrig
kanske
ske.
Man kanske skulle kunna sätta sin revisor på det.
Jag vet ingenting om aktier. Det enda jag vet är pyttelite om ett konstverk som en konstnär som heter Ola Persson gjorde typ på 90-talet. Han lyckades få en juckapalm att välja aktier genom att mäta hur den vibrerade med sina blad. Mm. Och det hette The Jukka Trade Investment Plant, eller själva konstverket. Och den juckapalmen gjorde ju jättebra val, såklart.
Det är jag menar. Investerade i Facebook långt innan det blev populärt.
Jag menar bara att den palmen, alltså att hur mycket tid man än lägger ner på det så är det ändå den palmen bättre på det. Alltså...
Mm. Jag vet om det stämmer.
Ola börjar bli lite trött. Vi kanske ska avrunda.
Just det, jag skulle säga en sak att, att vi och ni som köper biljetter till Göteborg, till livepodden, att Lilla Drevet kommer då representeras på scen i Göteborg utav mig och av Jonathan och av Moa. Så att folk köper biljetter på de premisserna. Om det är...
Ja, nu tappar du ju rätt många.
Ja, men, precis. Jag vill inte ha kränkta Liv och Nanna-fans där som skäller ut mig efteråt, utan ni ska veta att det var det här som gällde innan.
Mm. Mm.
Okej, okay. Vi säger tack till Aftonbladets kultur, Akademikernas A-kassa och fackförbundet Jusek. Tack till Malmö musikstudio där vi spelade in. Jag heter Ola Söderholm, ni heter Liv Strömqvist och Anna Johansson. Lilla Drevet är tillbaka igen om en vecka. Hej hej!
Hej hej! Hej.
Sjukt att det gick. Jag var som helt övertygad om att det här skulle balla upp.